Trevligt att vara här. Niklas, han har försökt några gånger. Men det är inte alltid helt lätt att vara på två ställen samtidigt. Numera är det ju enklare att vara det med hjälp av digital teknik. Så samtidigt som jag är här idag så predikar jag förra söndagens gudstjänst på Facebook. Så det är ju perfekt. Då kan man vara här också. Och idag tänkte jag att vi skulle ta oss till andra kungaboken. Jag tror att texten kommer upp här. Det är fantastiskt. Man kan se med lite olika ögon på varandra och på verkligheten. Och det ska vi läsa en text här som jag tycker handlar lite om det. En gång när Arams kung låg i krig med Israel överlade han med sina officerare och angav vad de skulle anfalla. Genast skickade då gudsmannen bud till den israeliske kungen och varnade honom för att ta vägen förbi den ort som arameerna tänkte anfalla. Kungen skickade i sin tur bud till orten som gudsmannen nämnt och varskodde folket där, så att de var på sin vakt. Samma sak hände gång på gång. Detta gjorde arameerkungen bekymrad. Och han sammankallade sina officerare och frågade: kan ni säga mig vem det är bland oss som står på den israelitiske kungens sida? Ingen, herre konung, svarade en av dem. Men Elisa, profeten i Israel, meddelar sin kung till och med om vad du säger i din sängkammare. Då befallde kungen: gå och ta reda på var Elisa finns, så att jag kan skicka folk för att gripa honom. När kungen fått rapport om att Elisa befann sig i Dotan, sände han dit hästar och vagnar och en stor truppstyrka. Det kom på natten och belägrade staden. På morgonen då gudsmannens tjänare kom ut fick han se att staden var omringad av en truppstyrka med hästar och vagnar. Ack herre, vad ska vi ta oss till? Ropade han. Elisa svarade: var inte rädd. Det är fler på vår sida än på deras. Och han bad: herre, öppna hans ögon så att han ser. Då öppnade herren tjänarens ögon och han såg att berget var fullt av hästar och vagnar av eld kring Elisa. När arameerna ryckte an bad Elisa till herren: slå detta folk med blindhet. Och herren slog dem med blindhet som Elisa hade bett. Det är inte den här vägen och inte den här staden, sade Elisa till dem. Följ mig så ska jag föra er till mannen ni söker. Så förde han dem till Samaria. Och när de kom dit bad Elisa: herre, öppna deras ögon så att de ser. Och herren öppnade deras ögon så att de såg. Då upptäckte de att de var inne i Samaria. När den israelitiske kungen såg dem frågade han Elisa: ska jag hugga ner dem, fader? Elisa svarade: nej, det ska du inte. Brukar du ens hugga ner dem som du tar till fånga i strid? Sätt fram mat och dryck åt dem så att de får äta och dricka och låt dem sedan gå till sin herre. Kungen ordnade en festmåltid för dem. Och när de hade ätit och druckit lät han dem gå, och de återvände till sin herre. Sedan slutade arameernas strövkårer att tränga in i Israels område. Här i den här texten så ser vi två olika perspektiv, skulle jag vilja säga. Dels det världsliga, det vi kan se med våra ögon. Det fysiska, men också en andlig verklighet som vi sällan kan se med våra fysiska ögon. Som kristna skulle jag vilja säga att de flesta av oss tror ju att det finns en verklighet som vi inte kan se med våra ögon. Det ligger liksom lite i det här med att kalla sig kristen, att vi tror på en Gud fast vi inte ser honom. Så egentligen är det inget konstigt för oss. Men ändå upplever jag att det är svårt att få ihop det här för många av oss. Ja, visst, i teorin tänker vi att det finns en andlig verklighet, men hur ska man egentligen förhålla sig till den? Det är lätt att förhålla sig till den fysiska verkligheten. Det kommer liksom naturligt. Men den andliga verkligheten kan vara lätt att tappa bort. Jag tror att för att vi ska hitta rätt i vårt kristna liv så är det viktigt att ha med båda de här perspektiven. Och det vill jag säga någonting om idag. Att hitta den här balansen, för jag tror att det är det behöver vara. Det är inte antingen eller, utan det är både och. Vi har liksom blivit itutade, skulle jag vilja säga, i vårt land, i vår kultur. Att det här med det andliga, det får vi sköta på fritiden. Det får vi sköta på söndag förmiddag när vi går hit till kyrkan. Men jag skulle säga att det är ett ohållbart sätt att förhålla sig till andlighet. För verkligheten är inte fysisk eller andlig, den är både och. Den andliga verkligheten behöver vi förhålla oss till varje dag, hela tiden. Inte bara klockan 10 på söndagar. Det finns inget som heter andlighet på fritiden. Andligheten, den andliga verkligheten, den är lika verklig mitt i veckan. På jobbet eller hemma, var vi än är och vad vi än gör. Men visst, det finns de saker som är väldigt jordnära, praktiska i vårt sätt att vara kristna. Och i vårt uppdrag också som vi har fått. För Bibeln, den är väldigt tydlig på båda de här bitarna. Det finns någonting som är praktiskt. Om vi börjar där då, i det fysiska, praktiska, så har vi fått ett uppdrag att vara goda förvaltare. Det är faktiskt något praktiskt. Det är inte särskilt andligt. Det handlar om det praktiska. Vi har fått en skapelse att ta hand om. Och det handlar inte om att be för skapelsen. Det handlar faktiskt om att vårda och förvalta den skapelsen vi har fått. Det handlar inte här om att tänka att det är ändå kört, för jorden kommer att gå under. Nej. Fram tills Jesus kommer tillbaka så är vi satta att ta hand om det vi har fått. Hur man gör det, det kan vi ha olika åsikter om kanske. Och det tänker inte jag stå här och berätta för er idag. Men Bibeln är väldigt tydlig. Vi har fått en skapelse att förvalta. Och det är någonting vi gör i praktiken. Inte i teorin. Vi har fått gåvor och talanger. Det är också Bibeln tydlig med. Det är också någonting vi är satta att förvalta. Inte att gömma i ett bibliotek, om jag nu ska gå till sången här. Det är ingenting vi ska sätta i bokhyllan och aldrig ta fram. Våra gåvor och våra talanger, de är till för att användas. Jag skulle säga att det är en skymf emot Gud som har gett oss gåvor och talanger när vi inte använder oss av det vi har fått. När vi förringar de gåvor som vi har fått ifrån Gud. För att vi tycker att de inte duger. Eller vad det nu kan vara. Det vi har fått ifrån Gud. Det har vi fått för att använda till hans ära. Vi har pengar och andra tillgångar. Och det kanske är lite andligt att säga det. Vi har jobbat oss till det kanske. Men det är också så att allt vi har fått, skulle jag vilja säga, är Bibeln tydlig på. Det har vi fått ifrån Gud. Och det är någonting också som vi är satta att förvalta. Hur vi använder våra ägodelar, hur vi använder våra pengar. Det är högsta grad någonting praktiskt. Någonting som har med det världsliga att göra. Men det är faktiskt viktigt. Hur vi försörjer oss då, om vi fortsätter med det här med pengar. Det är också någonting Bibeln talar om. Hur viktigt det är att faktiskt göra rätt för sig. Att jobba när vi kan och ha möjlighet. Paulus, han har inte mycket till övers för dem som är lata och tänker att de kan leva på alla andra. Med det sagt så är han också lika tydlig med att vi ska ta hand om dem som kanske inte har möjligheten att försörja sig. Det är något praktiskt, det är något världsligt, men det är också något väldigt viktigt. Vi har ett missionsuppdrag, och det kan man tänka att det är väldigt andligt på ett sätt, men jag skulle säga att det är också väldigt, väldigt praktiskt. Missionsuppdraget gav inte Gud till sig själv och sina änglar. Missionsuppdraget gav han till oss. Alla vi som tror på honom och vill följa honom. Det är någonting praktiskt. I allra högsta grad. För oss som inte reser utomlands kan det handla om att gå till sin vän, sin granne, de vi har omkring oss. På ett praktiskt sätt att dela evangeliet. Det är inget som sker genom att vi ber bara. Det kvittar faktiskt hur mycket jag ber för min granne om jag inte också delar ordet med min granne. Och det kan man göra på olika sätt. Men det kräver en praktisk handling av mig. Finns det då några diken när vi tänker på det här fysiska och verkliga? Eller verkliga, ja. Jag menar världsliga. Som jag sa innan, det andliga menar jag också är verkligt. Men finns det några diken här? Ja. Tänker vi bara för mycket på det som är fysiskt och världsligt, då riskerar vi att missa att det faktiskt finns en andlig verklighet. Allting är kanske inte en andlig strid, men det finns en sådan dimension. Och att missa det, det gör att vi ibland faktiskt hamnar väldigt fel. Vi kanske ibland blir onödigt konfrontativa mot människor när vi tänker att det är mot människor vi strider. Men där är faktiskt Bibeln tydlig. Vi ska inte strida mot människor. Vi ska faktiskt strida för människors väl. Sen att människor inte alltid håller med oss, så att människor ibland kommer att strida emot oss. Men det är inte vårt uppdrag att strida mot människor. Det är faktiskt att strida för människor. Även om de nu skulle vara våra fiender. Jesus säger att vi ska be för våra fiender, att vi ska göra väl mot dem. Det är vårt uppdrag. Och för att få tag på det uppdraget, då måste vi förstå att det här är något andligt också, inte bara någonting världsligt. Om vi pratar mission nu då, att ha en alldeles för fysisk och världslig, inomvärldslig bild av mission, det gör att vi kanske blir mer en hjälporganisation. Vi tänker på människors väl i det här livet, men vi glömmer helt bort att det finns ett liv efter detta. Vi räddar människan, ger människan mat kanske, kläder. Vi räddar människoliv i den här världen, men människor går evigt förlorade för att vi glömmer den andliga verkligheten. Vi kanske missar Guds vilja med våra liv. För vi är så fokuserade på det här livet. På min egen framgång. På vad jag vill. Vad jag tycker är roligt. Vad jag tjänar på. Att vi glömmer bort Gud. Och kanske missar en oerhörd rikedom. En oerhörd välsignelse som Gud har för oss. Bara för att vi inte riktigt lyssnar in vad han vill med våra liv. Ja, det finns många fallgropar i att ha ett alldeles för inomvärldsligt fysiskt perspektiv på tillvaron. Så om vi då går vidare till den andliga verkligheten. Ja, Paulus säger ju faktiskt väldigt tydligt att det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Och för att ta striden här så talar Paulus om Guds rustning. En andlig rustning, inte en som är smidd i järn. Vi strider inte mot människor först och främst, utan det vi strider emot är andemakterna. Och vilka andemakter är det han talar om här då? Ja, det kan säkert vara flera, men jag tänker på tre stycken makter som faktiskt är grunden till väldigt, väldigt, väldigt mycket av ondska i vår värld. Det är kärleken till pengar. Det är kärleken till makt. Och det är sex. Pengar, makt och sex. Och det som det här för med sig av frestelser, inte bara för de som är okristna, utan även för oss kristna. Det är de här makterna som vi har att strida emot. Det som ligger bakom. Det här vill Paulus lyfta, tror jag. Att det är inte människan vi strider emot. Du kan faktiskt ha någon som är din fiende. Men orsaken till att den människan är din fiende, det är det du strider emot. Inte människan i sig. Och då handlar det om någonting andligt. Då handlar det om en andlig verklighet. Någonting annat som styr bakom kulisserna. Och det är viktigt att se detta. Det är viktigt att inte missa det. Och vi har ett väldigt, väldigt starkt vapen, skulle jag säga, i den här kampen. Och det är bönen. Bönen är nödvändig, skulle jag vilja säga, i den här andliga kampen som vi står i som kristna. Den är nödvändig. Dels för att vi får vara med och påverka hur Gud handlar. Det är ju något fantastiskt. Gud har bjudit in oss i historien, att påverka historien också i hur han handlar. Vi ser många exempel på det här i Bibeln. Hur Abraham ber till Gud, hur Mose ber till Gud och så vidare. Och påverkar hur Gud handlar genom historien. Ja, då kan man ju tänka att ja, visserligen visste Gud redan att Mose skulle be. Så vem påverkade vem egentligen? Ja, där har vi en annan diskussion som ni kan fundera på. Lite filosofi, hur fria är vi egentligen? Men jag menar att det är så att vi får vara med och påverka hur Gud handlar genom bönen. Det är ett sätt att påverka det vi inte kan se. Underskatta inte bönen och bönens kraft. Finns det något dike här då i att bara se för mycket på den andliga verkligheten? Ja, självklart finns det ett dike här med. Och Jakob hade nog fångat upp lite av det här när han skriver så här i sitt brev. Mina bröder, vad hjälper det om någon säger sig ha tro men inte har gärningar? Inte kan väl tron rädda honom? Om en broder eller syster utan kläder eller saknar mat för dagen, vad hjälper det då om någon av er säger, gå i frid, håll er varma och ät er mätta. men inte ger den vad kroppen behöver, så är det också med tron. I sig själv utan gärningar är den död. Man kan hamna väldigt snett med andra ord om man tänker att allting handlar om det andliga. Och här finns det många exempel. Jag skulle vilja säga att framgångsteologi är ett sådant exempel. När man nästan, ja, i dess mest extrema form nästan kan tänka Gud som en jultomte. Så länge jag har tillräckligt med tro så kan jag styra Guds välsignelser gentemot mig. Det kan också finnas många andra exempel. När vi förandligar verkligheten så är det lätt att vi skjuter bort vårt eget ansvar. Och här finns det ju två diken. Det ena är att se djävulen i allt. Att allting som går emot mig är djävulens fel och jag ser inte vad jag själv gör fel. Jag är inte villig att erkänna mina misstag. Allting är andligt, allting är djävulen som är emot mig. Det är ett dike. Det andra diket är att förvänta sig att Gud ska ingripa i allting. Jag sa innan att underskatta inte bönen. Men jag menar också att be inte bara, utan gör. Att bara be och tänka att Gud löser allt, ja, då har man missat väldigt stor del av Bibelns budskap. Där Gud gör oss till medskapare. Och han sänder oss att utföra hans handlingar faktiskt. Sen behöver vi be för att göra det på rätt sätt. Vi behöver ha Gud med oss i det vi gör. Men jag menar att det går hand i hand. Så om vi tar och vänder tillbaka till den texten som jag började i nu då. Och tar Elisa som exempel här. Hur det skulle kunna se ut. Så tittar vi på den här berättelsen igen. Så börjar vi med problemet. Vad är problemet? Jo, det är krig. Det är ett väldigt fysiskt, inomvärldsligt problem, eller hur? Israel har en fiende. Och vad är då lösningen här i den här berättelsen? Och till att börja med så är Elisa lyhörd för den andliga verkligheten. Han är villig att lyssna till det Gud säger. Och tack vare att han tar den andliga verkligheten på allvar och lyssnar på Gud, så avslöjar Gud väldigt mycket viktig information för Elisa här. Det står att han får till och med veta vad kungen säger eller nästan tänker i sin egen kammare. Det som ingen annan vet om, det vet Elisa. Varför? Jo, för att han lyssnar till Gud. Det är i högsta grad någonting som har med den andliga verkligheten att göra. Elisa, han är lyhörd för Gud. Vad gör han då? Ber han till Gud att Gud ska lösa problemet? Nej. Han gör något väldigt världsligt. Han går till kungen och så säger han att nu kommer din fiende att anfalla exakt här och här. Den här tiden kommer han. Var beredd. Och kungen sänder i sin tur vidare det här budet till staden. Som inte börjar be utan de skrider till handling. Väldigt världsligt. De gör sig beredda för krig. Så kommer fienden för att ta Elisa. För de behöver röja honom ur vägen. Igen, vad gör Elisa? Jo, han ser den andliga verkligheten. Det hjälper honom att inte vara rädd. Tjänaren däremot, som är som jag skulle vilja säga många av oss, inte har riktigt den synen. Som är begränsad av att inte se någonting utöver den fysiska verkligheten. Han blir livrädd. Men Elisa ber Gud att öppna tjänarens ögon. Och här ser vi nu en kombination av andligt och världsligt. Det andliga, Gud öppnar tjänarens ögon och Gud svarar också på Elisas bön om att förblinda sina fiender. Det är faktiskt någonting andligt här som sker. Som blir väldigt fysiskt på ett sätt. Och han tar med sig sina fiender rakt in i Samaria. Helt plötsligt utan att veta om det så är de omringade. Så vad gör han? Vad säger han till kungen när han kommer här med armén? Någonting väldigt världsligt. Han leder dem in så att kungen skulle kunna egentligen bara förgöra hela den här armén om han hade velat. Men då säger han inte, eller ger något förslag på en andlig lösning. Utan den lösningen han ger på problemet här, Elisa, det är i högsta grad någonting världsligt. Visa dem nåd, bjud dem på mat. Alltså jag har alltid imponerats av den här berättelsen, måste jag säga. Här kommer han med en hel fiendarmé och vad gör de? Jo, de ställer till fest. Här har ni ett gott exempel, hörni, hur vi ska behandla våra fiender. Elisa, han var före Jesus. I alla fall i hur man ska behandla sina fiender. Han bjuder dem på mat. Han ställer till ett stort gästabud. Det blir fest. Och vad blir konsekvensen? Ja, de vänder hem mätta, något skamsna skulle jag gissa. Och de slutar att anfalla Israel. De lämnar Israel i fred. De kan inte med efter detta att fortsätta sina räder emot Israels folk. Så här ser ni en kombination av att se och förstå det andliga. Men också förstå och handla i det världsliga. Jag tycker att detta och denna texten, det är en bra exempel hur vi bör förhålla oss till verkligheten. För Elisa verkade nästan här som att det andliga, det är liksom lika naturligt som det världsligt fysiska. Och det här är ju en svår balans att hålla. Det ska jag vara ärlig med och säga. Det här är inte självklart. Det kommer inte av sig självt för många av oss. Vi har väldigt lätt att se med våra fysiska ögon och tänka på den fysiska verkligheten. Den andliga skulle jag säga överlag har vi svårare med. Men vi behöver ta den andliga verkligheten på fullt allvar. Och hur gör vi det då för att inte hamna i något av de här dikerna? Ja, jag skulle vilja säga några nyckelord i hur vi bör handla. Ödmjukhet och ärlighet, hörni, det här är väldigt viktigt. Den som är ödmjuk och ärlig mot sig själv och mot Gud hamnar inte lika lätt i det här att man förandligar någonting. Eller för den delen att man glömmer bort Gud. Man inser sitt behov av Gud, sitt behov av hjälp. Men man inser också, skulle jag säga, om man är ärlig och ödmjuk, sitt eget ansvar för sina handlingar och det man gör. Så att man inte lägger skulden där den inte hör hemma. Kunskap och insikt är också två saker som är väldigt viktiga. Vi behöver kunskap. Och då kanske mer om den andliga verkligheten och den fysiska. För den fysiska verkligheten den har vi ganska bra koll på. Men vi behöver mer kunskap om vem Gud är, hur han handlar och hur han vill handla genom oss i våra liv och i vår värld. Då är det lättare för oss att se och förstå när det kanske är ett andligt skeende snarare än ett världsligt. Och sen kanske det sista och det jag vill skicka med er idag. Att inte dela upp saker i andligt och världsligt. För det fysiskt verkliga, Det är lika andligt för Gud som det andligt verkliga. Gud har ju ingen skillnad på det fysiska och det andliga. För Gud finns det en verklighet. Och så borde det vara för oss. Om vi tar det här nu och knyter an till sången igen. När vi ser på människor, då ser vi det yttre först och främst. Vi ser människors handlingar. Men Gud, när han ser på en människa, så ser han hela människan. Och precis så som Gud ser på människor och på verkligheten, så behöver vi också se på verkligheten. Vi behöver förstå att det finns en verklighet. Och den är både fysisk och andlig. Jesus, jag ber dig att du skulle hjälpa oss. Hjälp oss att se lite mer med de andliga ögonen, som vi kanske inte riktigt vet var de sitter på kroppen, men som vi så väl behöver här. Träna oss i att förstå och se det andliga. För det är så lätt att missa här. Hjälp oss i vår kultur, i vårt land, att också se det andliga. Men hjälp oss när vi gör det att inte tippa över i någon överandlighet, där vi missar det som också faktiskt är fysiskt verkligt. Gud, hjälp oss med den här balansen, så att vi bättre kan förstå vad din vilja är och hur du vill handla med oss, med vår bygd, med vår värld, Herre. Hjälp oss, Herre, att hamna rätt. Amen.